Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket. För 3 år sedan bjöd vi tillbaka 6 gamla gäster från Ångestpodden som för att påminna dem, er och oss själva om att livet allt som oftast är en riktig berg- och dalbana. Och nu har det alltså blivit dags igen.
Vi har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då, men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta.
Hon är entreprenör, författare, programledare och förebild. Vi pratar om Nicole Falciani och idag är hon här på återbesök. Bara senaste året har hon debuterat som programledare för det så omdiskuterade Paradise Hotel, släppt boken Du ser ju inte sjuk ut om reumatism och så flyttat till Rom med sin gedigna följarskara som publik. Vi poddade med Nicole senast den 15 juni 2016, vilket blev avsnitt 74 av Ångestpodden. Sen dess har saker minst sagt hänt och detta ville vi prata om. Om separationen från exet bara månader innan deras planerade bröllop. Hjärtesorg samtidigt som media vill veta och skriva om varenda del av uppbrottet. Om självkänsla, kroppen och att vara och bli trygg i sig själv. Många med oss följer Nicole, denna italienska superkvinna som ingjuter lugn och inte hets i sina ständigt uppdaterade sociala medier. Vi är så glada över att hon ville komma på återbesök när vi kallade henne. Välkomna! Hej Nicole, varmt välkommen till återbesöket av Ångestpodden.
Tack så mycket.
Väldigt kul att ha dig här.
Ja, men skitkul att vara här.
Men hur känns det? Hur mår du?
Jag mår bra. Nej, men vi sa ju det lite innan vi började spela in. Nu när jag är hemma i Stockholm så är det alltid väldigt stressigt.
Ja.
Alltså det är kul att komma hem för man liksom saknar sina vänner och familj. Men det är alltid så fullspäckat schema för att man inte är hemma så länge.
Mm,
utan man är här i några dagar och sen åker man tillbaka liksom.
Men kan det vara jobbigt? Kan det bli lite så, alltså du vet, aptitretare? Du vet att man är hemma, man känner att man är hemma för kort.
Ja, för det blir
så typ att saknaden blir typ ännu större för att man bara fått så lite.
Ja, men lite, men mer för att tycker jag att man träffar alla vänner, men man hinner liksom inte. Man träffas typ en timme och sen är jag såhär, men jag måste dra.
Det blir inte det här att man bara hänger för att hänga.
Utan man ska bara hinna säga hej typ. Så man hinner liksom inte prata på riktigt.
Nej.
Nej, gud, jag kan verkligen tänka mig.
Mm.
Men du har ju, som du kanske minns, vi vet inte, fått frågan, närmare bestämt, 15 juni 2016. Men du ska få den igen.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det är ju så komplext. Men jag skulle nog säga att liksom en orosmalande känsla i magen.
Mm.
Och liksom att inte kunna ta ett djupt andetag.
Ja. Vi ska ta och lyssna på hur det lät då.
Åh gud, vågar det? Oj, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men typ som att någon är inne i ens kropp och vill ut. Mm. Låter jätteluddigt och oklart.
Ja, fast jag fattar vad du menar.
Ja, jag fattar också. Ja,
men
ja,
typ så skulle vilja beskriva. Och liksom, om man bara får svara vad ångest liksom relateras till, så skulle jag nog svara så.
Ja, lite luddigt och oklart. Men
det var ändå ganska likt vad du sa nu.
Ja.
Alltså just det här med den här oron, att man liksom känner något i kroppen. Och
Ja, men för att det är ju på något sätt en känsla som är väldigt svår att beskriva.
Mm.
Det är ju inte som så här, men att man har ont i huvudet. Det är, alltså, det är väldigt tydligt vad det är.
Mm.
Men ångest är så, och det är så jävla olika för olika personer.
Mm.
Precis. Också.
Jag tänker med att det är ganska föränderligt för en själv också.
Mm.
Alltså att ångest kan ändras för vad det är liksom. Men du hade liksom precis tagit studenten här. Mm. Hur liksom ser du tillbaka på den här tiden? Vad tänker du när du tänker tillbaka på det här?
Men för det första är jag så jävla glad att jag inte går i skolan. Nej, men alltså skolan har aldrig riktigt varit något för mig. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Men också för att jag kombinerade skola och jobb redan då.
Ja, just det.
Och det var väldigt tufft. Men också för att, så här, alltså, att tonåringar är, och barn är elaka mot varandra. Alltså, det är inte snälla personer.
Nej.
Och det fick jag ju uppleva både i grundskolan men också i gymnasiet. Att folk snackar skit och vill gärna ha en åsikt om en fast man inte har träffats. Och så fort man gör något som kanske inte alla andra gör, då är man konstig och hon ska inte tro att hon är något. Och liksom hela den biten, så jag är skitglad att det är över. För att det var... Det är liksom, studenttiden var rolig, absolut. Men den var framförallt jobbig bara.
Men påverkade det dig?
Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, sista året så gick jag ju knappt till skolan. Alltså, jag hade ju otroligt hög frånvaro. Men det var ju alltså, också då på grund av jobb. Men också för att jag var så här, vad fan ska jag göra här? Alltså, jag mår bara skit när jag är här. Och jag är väldigt svart eller vit. Och jag var så här, men det här... Alltså, det jag pluggar i skolan kommer inte hjälpa mig i det jag vill jobba med. Så vad ska jag ens göra här?
Men du och Chloé gjorde ju den här serien. Var det samtidigt som du gick i skolan?
Ja, det var i ettan, tvåan på gymnasiet.
Ja, då kan jag tänka mig att det blir så att folk så bara, hon har en egen serie. Och så blir man liksom avundsjukan blir att man blir...
Jo, den svenska jantelagen.
Ja, alltså. Och vi filmade ju lite i skolan. Och det var väl också då folk var såhär, hon ska inte få tro att hon är något. Och det är såhär, men jag har aldrig trott att jag är något.
Nej.
Men såhär, jag jobbar med det jag gör.
Liten. Alltså man är ett barn. Alltså. Gud, ja. Men vi... bjöd ju in dig då 2016 för att du hade precis skrivit ett väldigt uppmärksammat inlägg om att du hade fått en depression. Och vi pratade då i podden om att du skämdes ganska mycket över att prata om det. Så vi tänkte att vi ska lyssna på det.
Liksom, jag har det bra. Bra familj, nära, alltså bra vänner, bra pojkvän. Jag har ett jobb. Men det kändes liksom som att jag tog rätten från någon annan. Som egentligen borde ha mer rätt att vara deprimerad än vad jag är, eftersom utåt sett så har jag allting. Det var väl typ därför jag tyckte det var jobbigt, för att, ja, men det kändes som att jag tog rätten från någon annan som egentligen typ inte förtjänar, men ni förstår vad jag menar.
Och det, alltså det var verkligen så, alltså jag vet inte, att höra det, det gör typ ont igen, men hur ser du på det idag, att det var så du kände?
Nej, men att jag kände så minns jag jätteväl. Och, men det tror jag generellt sett är ganska vanligt med psykisk ohälsa.
Ja.
Att, alltså, nu tycker jag absolut inte att så här, det finns folk som är berättigade att vara eller som utsätts för psykisk ohälsa. Men jag fattar verkligen att folk känner att man kanske inte är berättigad att ha någon form av ångest eller depression eller vad det nu kan vara. För att man har allting utåt sett. Och jag tror liksom att det är ett mänskligt beteende att tänka, men det finns någon som har det värre än jag. Så jag borde inte klaga. Varför blev jag sjuk när jag inte har någonting egentligen att klaga på? Så att jag fattar absolut känslan, och jag tror att otroligt många känner så.
Det tror jag med. Dels då vad andra ska tycka, liksom bara med shit, hon som har allt. Men jag tänker också att det kan vara en sån grej som man, alltså som gör att man typ skäms för sig själv, för att man har sett framför sig att om jag bara når det här, då kommer jag vara glad liksom. Då har jag ingenting att klaga på. Och så är det då man börjar må dåligt.
Men det där är klassiskt att man är så här, men om jag ser ut så här, om jag får det här jobbet, om jag kan köpa den här lägenheten eller den här väskan, så kommer jag vara jättelycklig. Men sådana saker spelar ju absolut ingen roll när man mår dåligt.
Nej, det finns liksom ingenting gemensamt där. Men under 2020 så hade du varit tillsammans med din kille i 5 år och ni hade planerat bröllop och liksom, ja, men gjorde allt det här ganska offentligt liksom. Men sen blev det inget bröllop. Vad hände?
Nej, han gjorde slut. För att han sa att han inte vill vara med mig. Och det var väl liksom, för mig kom ju det som från ingenstans. Och så är det väl ofta generellt vid uppbrott, att den som blir lämnad sällan har någon aning. Mm. Och det är väl därför också man blir så chockad. Men jag tror nog att jag kanske blev ännu mer chockad för att vi skulle gifta oss.
Mm.
Att då tror man ju sen, men då är det ju klart.
Mm.
Så att jag tror liksom att chocken finns hos alla som blir lämnade. Men jag tror att den var ännu större hos mig.
Mm.
Jag... Alltså det kan man ju med förstå i ett sånt stadie i livet. Mm. Att så här, gud, ett bröllop stundar och vi ska gifta oss och sen kommer det. Alltså de kontrasterna
exakt.
Är ju så liksom stora.
Ja, men det är väl samma som folk som liksom precis blir dumpade när de har fått barn.
Ja.
Man blir så här, men va? Vi har ju fått det största i livet.
Mm.
Och så här, va? Nu ska du lämna mig och ungen är typ 2 månader.
Ja, men exakt.
Jag tror liksom att chocken är densamma.
Ja, man tänker typ att om man har gjort något så stort som typ antingen att man ska gifta sig eller ska få barn, då blir man lämnad med lite förvarning. Alltså då har det varit så här, vi har försökt i typ parterapi eller vi har pratat men det blir aldrig bättre.
Exakt.
Så det kommer inte som en sån enorm chock.
Nej.
Men hur hanterade du den bara chocken liksom? Hur var den för dig?
Nej, men allting var ju väldigt, väldigt jobbigt. Alltså, och det har jag ju sagt tidigare, men jag trodde verkligen jag skulle dö.
Mm.
Och alltså, men det känns som att där och då så var liksom, de månaderna var så långa. Men nu när jag kollar tillbaka så är det så här, men gud, det gick så fort.
Mm.
Alltså nu när jag liksom är här och det har gått snart 1,5 år, då är jag så här, men gud, hur har tiden gått så fort? Men där och då kändes det ju som att dagarna aldrig tog slut.
Mm.
Att så här, jag kollar på klockan och det har gått 1 minut.
Ja.
Och bara, nej men alltså, kan det bara bli kväll så att jag får sova igen.
Mm.
Så att det var nog det jobbigaste att liksom... Jag menar att jag trodde verkligen jag skulle dö.
Mm. Ja, men det är ju det man gör.
Ja.
Alltså man går ju under.
Ja.
Alltså offentligheten i det här, var det ytterligare ett lager av liksom ångest eller jobbighet?
Gud, ja.
Ja,
ja. Alltså att folk tycker och tänker saker om det är van vid. Alltså det kommer ju tyvärr lite med att vara offentlig. Mm. Och det är fine, men just när det blir någonting som är jättekänsligt för en själv och folk ska vara så här, men du blev lämnad på grund av det här och du är en kassperson, det är klart han lämnar. Ja, men du vet, så, då är jag så här, men vet du, jag mår redan piss. Alltså hur kan du ens skriva något sånt här? Medan kommer det på en vanlig dag, eller hur man ska uttrycka sig,
precis,
då är det lite så här, jag bryr mig inte, för att du mår uppenbarligen inte bra om
nej,
du sitter
precis.
Och skriver sånt här till någon som du inte känner.
Mm.
Men just när man själv går igenom något så känsligt så blir det så här, men hur kan du vara så okänslig?
Mm.
Att så här, du ska sitta och analysera min relation som så här, visst du tror du vet någonting, men du har sett 1%
av
det på sociala medier. Så att offentligheten var ju jättejobbig. Dels för att jag visste att så här, okay, jag behöver gå ut med någonting ganska snart, för det kommer bli ganska uppenbart att någonting har hänt, för man mår dåligt. Vi umgicks ju obviously inte. Men också för att så här, Stockholm är mycket mindre än vad man tror. Alltså folk utanför Stockholm fattar typ inte det.
Nej.
För de är så här, men det är stort. Men alltså, speciellt så här, umgås man i liksom kretsar som rör sig i stan, så det är så här, jag var så här, men folk vet för att Stockholm är pisslitet.
Men Stockholm är väldigt grupperat. Alltså det vet jag att vi har sagt. Det känns som att vi, när vi kommer från Karlshamn liksom, det är ändå som att Stockholm är som flera Karlshamn. Alltså
ja,
man umgås bara i sina
småstäder.
Gäng. Ja, men så här, där är det Karlshamnsgänget, där är det Karlshamn. Alltså, så det sprider sig så
fort. Ja, och jag var bara så här, jag vill vara först med att säga det. Men då blev det också stress här, för att jag ville ju inte säga något, för att jag ville ju själv typ landa i det och må lite bättre. Men samtidigt var jag så här, okej, men jag vill inte att någon annan kommer ut med det först.
Nej precis.
Så bloggbevakning.
Ja, men typ, eller liksom Aftonbladet, eller alla sådana. Så jag var så här, shit, hur ska man göra? För så blir man lämnad, man vill ju bara vara för sig själv. Man vill typ kunna sörja i lugn och ro. Men nu var det mer så här, okej, när ska jag säga något? Vad ska jag säga för att ingen annan ska ta orden ifrån mig först?
Ja, och fy fan vad jag förstår det.
Ja, att man känner att man måste få äga det på något sätt.
Ja, men exakt. Fick du mycket frågor? Hade du börjat få så? Är ni tillsammans? Har det hänt något?
Alltså... Nej, men det var mer så här, alltså att folk var... Det var ingen så här som direkt frågade, men jag tror det var väldigt uppenbart att jag mådde dåligt.
Mm.
Och folk bara så här, men gud, vad har hänt? Hur mår du? Jag uppdaterade ju inte mina sociala medier på alltså, några veckor. Och sen hyrde jag ett hus en vecka ute på landet. För att jag var bara så här, jag vill bara komma härifrån.
Mm.
Och då var också folk så här, men varför inte Erik där? Alltså liksom så. Så det var ingen som frågade direkt, men folk började nog förstå att någonting är...
Mm.
Ja.
Men hur snabbt efter det hände gick du ut med det?
På 2-3 veckor.
Ja.
Typ.
Men du var ju ändå väldigt öppen med hela, alltså hela det här uppbrottet och din hjärtesorg och hur du mådde och någonstans, mm. alltså, ja, man led ju så mycket med det, men någonstans är det så jävla starkt att se någon dela med sig av allting. Mm. Var det liksom självklart för dig att vara det?
Ja, men det var nog. Alltså, jag har ju delat med mig av allt sedan jag var jätteliten.
Mm.
Och ja, men som jag pratat mycket om liksom på andra forum, så tycker jag att precis som att jag pratar öppet om psykisk ohälsa och att jag har reumatism och att livet inte alltid är skitkul, så kändes det också naturligt att så här, okay, men det här är nog en av de värsta sakerna som har hänt i mitt liv. Mm. Det vore jättekonstigt om jag bara sket i det. Eller liksom inte visade någonting.
Mm.
Och just också för att det finns någon tröst i av att veta att det finns flera som går igenom samma sak.
Mm.
Så den trösten ska man inte underskatta.
Nej.
Varken för en själv eller liksom för andra att få se och liksom få höra någon annan dela. Men hur skulle du säga, alltså det är ju såklart svårt att säga, men alltså hur tog du dig igenom hjärtesorgen och typ byggde upp dig själv igen?
Nej, men första tiden så bodde mina föräldrar hemma hos mig. De flyttade in hemma hos mig. Och sen flyttade min syrra in hos mig. Och sen hade jag typ polare så här, ja, men, som kom och gick. Det var lite öppet hus. Just för att jag var så här, jag orkade inte umgås, men jag ville inte heller vara själv.
Nej, exakt.
Och jag ville inte, alltså jag åt ju ingenting på väldigt lång tid. Jag alltså orkade knappt gå ut och gå med min hund. För att jag var så här, men jag orkar inte göra någonting. Så att första tiden var ju verkligen bara så här överlevnad.
Mm.
Att så här, vad ska jag göra för att ens orka gå upp ur sängen på morgonen?
Mm.
Så att det var liksom bara ha massa folk över som, även om jag knappt åt, men var så här, okej, men vi har lagat den här maten, den finns i kylen. Vi kan gå ut och ta en lång promenad med Frank och åt dig. Mm. Alltså så. Mm. Så att första tiden var ju verkligen bara att försöka ens komma upp ur sängen.
Mm.
Men sen så tror jag ganska snabbt att jag... Nej, men jag tror att när man är i en relation så kan man ofta tycka att den är ganska bra.
Mm.
Alltså för att man är i det och så här, ja, men det rullar på. Men sen när man kommer ut ur det så insåg jag nog efter ett tag att men den har inte varit så bra.
Mm.
Och jag tror också att det gjorde det lättare att förstå att så här, ja, men det finns... det finns någon annan, det kommer, alltså det sista man vill höra när man är hjärteskärrad, det är så här, men det kommer gå över. Mm. Men det gör verkligen det,
ja,
av sig självt, alltså egentligen.
Mm.
Men jag tror att det hjälpte av att liksom titta tillbaka på relationen och vara så här, fast det här var ju inget bra.
Mm.
För då, jag tror att det är nog ännu svårare om man verkligen tycker att allting har varit 100% och vi har haft det toppen och aldrig bråkat och så, då tror jag att det är ännu svårare att komma över det. Men jag tror att det är lätt där och då att romantisera en relation.
Exakt.
Och bara säga, men allting var superbra, men så liksom börjar man prata med Polo och bara, fast det där var inte så bra, och minns du det här? Och liksom, och så börjar man inse att...
Det är så sjukt hur man vänjer sig.
Mm,
alltså vid sådana dåliga saker i en relation. Man är ju liksom blåögd på ett sätt som man inte...
Ja, men för att man är ju är kär också.
Ja,
vilket
precis.
Gör att man,
det är det som är så obehagligt med kärlek.
Men
också. Det är jättefint.
Alltså jag
men...
tänker mig i ett uppåt att ens vänner är verkligen... Alltså, de är ju allt där och då. I att också kunna säga så, men du kommer ihåg det här. Eller... har du tänkt på det här? Alltså...
Mm. Ja, men och att mina vänner var guld, alltså var så här, drog med mig ut fast jag inte orkade och var så här, vad fan, hallå, nu får du klä på dig, nu ska vi gå ut och äta middag. Du behöver inte stanna till 5 på morgonen, men du ska med.
Ja,
precis.
Och liksom att även om jag ofta tackade nej till saker på dem, så var de så här, du, vi ska göra det här, se till om du vill med.
Mm.
Att inte så här, bara för att man säger nej 5 gånger så blir de så här, men vi frågar inte henne.
Nej,
då.
Precis.
Utan var väldigt... Och var så, okej, nu ska du börja dejta,
ja,
nu ska du göra det här, du måste, alltså du vet, de var skitpeppande.
Projektledda liksom.
Ja, men jag tror också för att jag har otroligt många singelvänner.
Ja.
Så de tyckte att så här, men gud, det här är ju bästa som har hänt.
Ja. Wow, äntligen, nu åker vi.
Ja, precis. Men i början på det här året så... blev ju du programledare för Paradise Hotel, vilket du gjorde med sån otrolig bravur.
Tack.
Måste jag säga.
Du var så jävla grym, Nicole.
Tack.
Alltså jag var så impad.
Ja, det var verkligen jag med. Det man hann se, för programmet blev ju liksom, ja, man plockade ju ner det på grund av misstänkta sexuella övergrepp. Vad kände du liksom kring allt det när det liksom blåste upp?
Alltså, nej, men det är ju en svår, det är ju ett, en svår situation. Mm. För att alltså, de som har sett PO vet vad PO är.
Ja.
Och det är ett program som går ut på att unga människor super.
Mm.
Och gör kaos och drama.
Mm.
Och det är också därför man tittar på det.
Ja.
Eller tyvärr, varför jag alltså, tittar
det,
på det.
Så är det ju. Alltså, det är guilty pleasure. Det är kul. Liksom.
Precis. Ja. Och jag tror att alltså att de pausade den säsongen där det hände är helt rätt.
Mm.
För att det ska ju såklart inte få hända.
Mm.
Men jag kan också tycka på ett sätt att det blev en kritikstorm som var större än på något sätt vad den borde ha varit.
Mm.
För att alltså, det här händer hela tiden.
Mm.
Bara att du inte ser det.
Mm. Precis.
Alltså det är så här, men det här händer varje dag.
Ja.
Och det är ingen av er som bryr, alltså, som bryr sig.
Ja.
Men helt plötsligt för att ni har sett det, alltså man fick ju inte se, men sett det på tv.
Mm.
Då blir det liksom, ah, men det är katastrof, hur kan de tillåta det här? Medan jag på ett sätt, det är så svårt för att alla vill ju misstolka det, men på ett sätt bra tycker jag, att man fick se det.
Mm.
För att det är så här, okej, men nu visar vi liksom programmet att det här är inte okej.
Mm.
Man kan inte göra så här, men det är så här verkligheten ser ut.
Ja, precis.
Mm. Och lite så här, om man var jättekritisk, eller såklart, såklart som fan man var kritisk till hela hans beteende och allting, så, allt som hände, men någonstans kanske det ändå blir en liten liksom påminnelse till en själv att så här, ja, fast du stöttar ju ändå att unga människor få gratis alkohol och typ uppmanas att göra galna saker i tv. Mm. Och jag har ju annars tyckt att det har varit skitkul. Mm. Alltså, tror jag att ingenting som inte är jättebra händer. Alltså, då är jag ju lite blåg bara för att jag ska få se mitt favoritprogram.
Ja.
Alltså.
Men det var ju också så, folk gick ju så hårt mot dig också.
Ja.
Alltså, hur var det? För det kändes ju också så... Alltså, jag, där och då känner jag ju så, men du är kvinna, du leder det här programmet, då får du ta skiten. Mm. Liksom.
Ja, men jag tror väl att jag blev någon syndabock för att det är mig man ser. Men jag tror liksom otroligt många som inte är i den här branschen förstår nog inte att det är inte jag som sitter och tittar på de här tv-skärmarna.
Nej.
Om vad som händer i huset.
Du så klipper allt.
Exakt, nej, men jag får ju ett manus och går in och säger det som står i mitt manus och sen går jag ut igen.
Mm.
Men jag tror att det blev väldigt enkelt för att men det är dig vi ser.
Ja,
så precis. Då ska du få skit för man vill bara slänga skit på någon.
Ja.
Men jag alltså, hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Jag fick veta att han hade betett sig olämpligt och att han hade blivit hemskickad och att jag skulle meddela deltagarna det.
Mm.
Men mer än så visste inte jag förrän programmet faktiskt sändes och tjejerna gick ut i media. Så jag fick ju också en chock. Jag var så här, aha, men var det det här som hände? Så det var ju också på ett sätt svårt för att jag visste ju inte förrän alla andra visste vad som hade hänt.
Mm.
Men sen tycker jag fortfarande att det är skit att en kille ska få sabba allt för att han är dum i huvudet.
Mm. Ja.
Alltså då är vi ju återigen i det dilemmat att säga, ha, men det är alltid män som förstör.
Ja.
Och så här, okej, han var dum i huvudet och korkad och uppenbarligen har noll respekt.
Mm.
Men så här, varför ska han få paja
precis
för resten av säsongen dels, men också för kommande säsong som skulle sänds nu.
Mm.
Och det är det jag kan känna så här, vad fan, hallå, varför ska han få förstöra det.
Mm.
Han var bara en korkad person.
Ja, precis.
Men vi andra är ju så här... Ja.
Mm.
Ja, det är svårt. Men hur kände du liksom inför programledare? Hade du någon prestationsångest? Det känns ju som att Paradise Hotel-publiken är ju en, kan ändå vara en ganska dömande publik.
Ja, men jag tror generellt sett alltså... Det är i våra natur att vi gillar inte förändringar.
Nej.
Vi vill att det ska vara som det alltid har varit.
Ja. Mm.
Och det märkte jag ju absolut liksom, innan folk ens hade sett någonting.
Ja.
Så fick jag ju så här, men du kommer inte kunna ta över Rebeckas roll. Och du kommer inte kunna fylla hennes skor och så här, sånt. Och då är jag så här, men vet du, du måste ju ge mig en chans. För du har inte ens sett det jag gör.
Nej.
Hade du kommit med den kritiken efter 5 avsnitt, okej, absolut, du kan, då får du tycka det. Mm. Men du kan inte komma med den innan du ens har sett vad det jag gör. Så att det var ju absolut många sådana kommentarer.
Mm.
Men det tror jag att det hade nog varit oavsett vilket program jag hade
programlett
om det inte hade varit ett nytt program.
Mm.
Men jag tror så här, hade det varit talang, idol eller vad det nu kan vara, exakt, så hade jag ändå fått skit för att, ja, vi gillar inte förändring.
Nej,
vi
det är det så obehagligt.
Ja, men att man vill ha det man brukar ha, ja, och då är vi vana vid det och det blir jättebra.
Precis, det känns tryggt och jag vet vad jag får. Och jag, ja. Men gud vad sjukt, men var du liksom nervös inför att första skulle sändas?
Ja, alltså både ja och nej. Jag tror att nervositeten la sig en hel del för att det gick så lång tid från inspelning till tills att det faktiskt sändes.
Ja, just det.
Vi spelade ju in förra hösten. Vi började spela in i oktober förra året. Och det sändes ju i mars.
Men då spelade ni in båda säsongerna? Ja. Så även den som egentligen skulle... Okej, okay, ja.
Så att jag tror att det kanske hade varit ännu mer nervositet om det hade varit nära inpå. Nu spelar vi in i oktober och det sänds i december. Då hade det varit så här, men grejen är att det gick ut mer än ett halvår. Så att jag var så här, det var lite som att man hade glömt bort det. Nej, men att man var så här, ja, men jag har gjort det, men jag har ju inte sett något, så att jag vet inte. Men det var ju nervöst att se första avsnittet. Men det var inte lika nervöst som jag trodde det skulle vara. Alltså det var ju mer nervöst att spela in första avsnittet på plats än att faktiskt se
och göra det bra liksom. Vi ska lyssna lite på vad du sa om prestationsångest senast du gästade.
Alltså jag har nog inte så mycket prestationsångest på det sättet, för att alltså det är lite både och, för sen jag varit liten så vill jag alltid vara bäst på allt. Fast jag förstår nog, det är inte att jag vill vara bäst på allt så här, ja, men jag vill vara bäst på fotboll fast att jag vet att jag inte kan, utan jag vill vara bäst på de saker som jag själv anser att jag kan vara bäst på. Så att, liksom jag kan ju bli besviken ibland när det inte blir som jag tänkt mig.
Hade du någon prestationsångest inför det här?
Nej, men mer att jag, alltså som jag sa då, att jag vill vara bäst på allt. Att jag liksom, det var en miljö som jag aldrig varit i. Och det var typ nästan det som var det jobbiga. Inte själva prestera manuset, för det var jag säker på att, men jag har pluggat det, jag kan det. Det kommer liksom, även om det krävs omtagning, men det kommer sitta. Jag var mer så här, alltså så här, även om de berättar vart man ska stå och vart man ska titta, så var det så ny miljö, att det såklart blev mer stressande. Och att så här, på en inspelningsplats, det är typ 20 personer som står och tittar på en. Och det är det som typ blev jobbigt. Inte att så här, åh nej, nu har jag glömt mitt manus. Men att så här, nu ska 20 okända personer stå och titta på mig. Och jag ska typ gå för en trappa och så bara, jag kommer säkert snubbla, för att det är liksom, det är det jag gör. Alltså så det var typ det jobbiga, att så här, inte ha koll på settingen. Alltså typ när vi spelade in andra säsongen, då var jag så säker på allt. För att jag är så här, men jag vet vart jag ska stå, jag vet ungefär vad de vill att jag gör, hur jag ska stå, hur jag inte får vända mig om. Alltså så. Men första veckan var liksom, då var ju allt nytt. Och det var ju det som var jobbigt, att så här, jag vet inte vad som väntar. Och så här, första gå in och gå in i huset till deltagarna. Alltså då höll jag ju på att dö av nervositet. För de visste ju inte heller att det var ny programledare, för de hade redan åkt till Mexiko innan nyheten kom ut i Sverige. Så de visste ju inte heller.
Nej, men gud.
Det hade ju typ ryktats om det, men det var ingen som liksom, det var inget bekräftat.
Nej.
Så det är typ sådana saker, var ju skitjobbigt. Men sen efter en vecka, i och med att jag var inne i huset varje dag, då blir man så, okej.
Ja, man vänjer sig snabbt liksom.
Shit. Men något som vi pratade väldigt lite om senast du gästade, men som du ändå pratat mer om de senaste åren, är ju framförallt genom din bok Du ser ju inte sjuk ut, om reumatism. Hur har liksom det påverkat ditt mående genom livet? För det känns ju som en så stor del av ditt liv.
Nej, men jag tror att, jag tycker det är så svårt att svara på. För att jag har haft det sedan jag var 6. Så jag har liksom inget att jämföra med. Hade man fått det nu liksom, när man är 24, då vet man, ja, men hur man var innan och hur man var efter. Men jag har haft det så länge, så att jag vet nog inte. Alltså det är klart att så här, när jag har ont så blir jag, så får jag mycket kortare stubin. Mitt tålamod blir typ noll. Och liksom sådana små saker. Men jag kan nog inte svara på hur det är i det stora hela, för jag vet inte hur jag hade varit utan reumatismen.
Nej, precis.
Men varför ville du skriva den boken?
Ja, men just för, alltså som titeln är, Du ser inte sjuk ut. Att folk antar bara för att man ser, jag vet inte ens om man ska säga frisk ut, man ser vanlig ut. Eller liksom, men bara för att man inte kanske sitter i rullstol eller har kryckor eller en protes eller vad det nu kan vara, så är man frisk. Och när jag då har pratat om det, så är folk så här, men vadå, du ser ju inte sjuk ut. Och då känner man, det har ingenting med saken att göra. Nej. Men att det är ett väldigt klassiskt tankesätt hos folk. Mm. Och jag kände att det var viktigt att prata om, för att jag märkte att när jag pratade om det på mina kanaler så fick jag otroligt mycket meddelande från andra människor som kanske inte just har reumatism, men som har kroniska sjukdomar som inte syns.
Exakt.
Och bara så här, det är så skönt att du pratar om det, för att ja, men det är ingen som vet att om man inte berättar det själv att man mår dåligt. Så för mig kändes det viktigt just för att bryta folks fördomar och prata om hur det faktiskt är att vara ung och leva med kronisk sjukdom. Mm. I och med att det inte är jättevanligt. Medan folk tror ju ofta att hon är stor på sociala medier och hon ser vanlig ut. Och men vadå, hon kan ju inte ha något problem.
Exakt.
Och då tycker jag att det är viktigt att prata om.
Så bra.
Ja, men visst är du också ambassadör för typ
Reumatikerförbundet.
Vi har fått ändå en del så meddelanden och mejl att så här, kan ni prata om kroniska sjukdomar? Och jag förstår verkligen det, för att det kan också vara så kopplat till ångest. Har du liksom känt att det, jag vet inte vilket ord man ska använda, men inte svårt att acceptera, men kan det vara så, kan det kännas liksom hopplöst ibland?
Ja, gud ja. Jag tror att det är kanske ännu svårare som barn, för att det man vill allra mest är att vara som alla andra. Mm. Man vill inte sticka ut, man vill inte vara konstig.
Precis.
Man vill klä sig som alla andra, göra som alla andra. Mm. För att det är så viktigt att passa in när man är liten. Och det var väl jobbigt som barn. Att så här, jag var mycket på sjukhuset. Mm. Jag orkade inte alltid göra allting som alla andra gjorde. Så att det tror jag liksom... Jag menar att man har känt sig annorlunda hela livet på något sätt. Mm. Det finns ju kvar. För att jag vet att jag inte orkar lika mycket som mina vänner gör. Eller att kommer ett skov så är det så här, det finns inte så mycket att göra. Man får bara vänta ut smärtan.
Mm.
Och det, när man är i ett skov så är det väldigt hopplöst.
Ja.
För att man vet inte hur länge ett skov sitter i. Ibland är det 2 dagar, ibland är det 3 månader. Och så är man så här, när ska det här gå över?
Mm.
Men det finns inget, alltså du tar smärtstillande, men det är inget som gör det bättre. Nej. Det gör det bra i stunden.
Mm.
Okej, vi har några ord som vi ger liksom alla våra gäster och återbesöket samma ord. Och så ska vi liksom, gästen får liksom beskriva vad man känner om det här ordet då. Så det första ordet är stress. Du får sväva ut så mycket du vill.
Nej, men uppe i varv. Mm. Att man liksom inte hinner sätta sig ner.
Mm. Är du bra på att hantera stress?
Nej. Eller det beror lite på vad det är för typ av stress.
Mm.
Är det att jag kanske har jättemycket saker att göra en dag, då är det fine.
Mm.
Men i andra, typ nu, jag och min kille var i Spanien och skulle åka hem till Italien. Och
jag såg detta. Då hade jag panik.
Vi försöker starta bilen. Och batteriet är tvärdött. Och vi har en båt som går om 3 timmar.
Ja, jag fick panik.
Och då, i sådana situationer, då får jag tunnelseende.
Mm.
Min kille brukar alltid skratta åt det. För att han är så här, när det är något jättestressigt och du inte vet hur du ska lösa det.
Ja.
Han bara, då får du tunnelseende. Han bara, du ser ingenting annat. Alltså då är allt problem. Det spelar ingen roll så att man försöker lösa problemet. Han bara, allt är ett problem. Och jag kan liksom inte heller... Sen efteråt kan jag ju skratta åt mig själv och bara, men gud. Men där och då är det så här, ögonen är supersmå och bara rakt fram, inget annat existerar. Så att det beror nog på
vad det är. Stress.
Vilken stress. Är det liksom livskrisstress att så här, vi har en båt och bilen pajar. Då är jag jättedålig på att hantera stress.
Mm.
Eller om jag kanske felbokar någonting, då kan jag också bli superstressad.
Mm.
Att så här, kommer till en plats och bara, okej, var är du någonstans? Nej, men vi ska ses nästa vecka.
Ja.
Bara, nej.
Ja.
Eller typ har jättestressigt till ett möte och Frank typ inte vill gå.
Mm.
Då, ibland så är jag så här, jag lämnar dig på gatan. Jag släpper dig här och jag går.
Ja.
För att jag bara får se tunnelseende.
Ja. Jag relaterar kanske.
Ja.
Okej, nästa ord. Kroppsuppfattning.
Gud, jag vet inte. Jag är ganska obrydd när det kommer till min kropp.
Mm.
Så att jag tror bara att så här, jag har ju varit i en fas där liksom det var jätteviktigt att se ut på ett visst sätt. Som jag tyvärr tror de allra flesta av tjejer, eller liksom unga kvinnor går igenom. Men nu så har jag bara kommit till något stadie i livet där jag säger, men jag bryr mig inte.
Mm.
Jag kunde verkligen inte bry mig mindre.
Så jävla skönt.
Mm. Så att jag är så här, obrydd.
Ja. Bekräftelsebehov.
Stort ibland.
Mm.
Inte så mycket från så här, sociala medier. Alltså, jag är inte en sån person som säger jag måste få minst så här många likes, annars tar jag bort bilden.
Ja, nej.
Eller jag lägger ut den här för nu vill jag få massa kommentarer. Mm. Men i relationer, absolut. Mm. Bekräftelsebehovet är stort. Alltså, då, jag kan ju gå till min kille och bara så här, hallå, ge mig kärlek. Ge mig kärlek. Han är så, men va? Vi har ju typ kramat, så jag bara, nej men hallå, det räcker inte. Ge mig kärlek.
Jag behöver ord nu.
Ja.
Okej, det sista ordet. Lycka.
Att vara tillfredsställd med livet.
Mm.
Och det är ju så sjukt individuellt. Men jag tror för mig har det varit att, jag menar, att testa, våga göra nya saker. Och att jag tror liksom på senare tid att jag också har insett, jag tror liksom för att jag har flyttat till Italien, att jag har insett att så här, jobbet är inte allt.
Nej.
För att man har en helt annan mentalitet till livet generellt i Italien, men också jobb. Att så här, det är klart folk jobbar för att man måste få in pengar, men att där är det mer att så här, vadå, varför skulle jag jobba 70 timmar i veckan? Jag vill ju njuta av livet. Att för många italienare så är det så här, man jobbar för att ha pengar, men om de kan välja att jobba lite mer och få mer pengar eller lite mindre, så kommer de välja att jobba lite mindre. För att de är så här, men vadå, jag vill ju njuta av att kunna vara med familjen eller resa runt eller kunna vara på stranden. Liksom så. Och jag tror att det har smittat av sig. Jag är så här, men gud, jobbet är verkligen inte allt. Nej. Utan jag, ja, men, jobbar heller lite mindre för att kunna leva lite mer.
Men varför flyttade ni? Var det för att ni liksom ville se något annat, eller var det för att liksom hitta något lugn, eller?
Nej, alltså jag tror vi båda, alltså jag och min kille nu, vi träffades förra sommaren och sa alltså typ på dejt 4-5 att vi kommer flytta utomlands. För att vi båda var dels lite så här, trötta på Stockholm, vi båda är födda och uppvuxna här. Och att så här, ja, men man har sett allt, man har gjort allt. Det finns inget nytt att göra på det sättet här.
Nej.
Och att vi båda hatar svensk vinter. Och att jag har nog alltid haft någon tanke om att någon gång i livet ska jag testa bo i Italien för att mina föräldrar kommer därifrån. Och då var vi så här, vad fan, om vi inte gör det nu så kommer vi aldrig göra det.
Nej.
Då kommer det bli en sån grej man pratar om men aldrig tar tag i. Och nu har vi ju inget som binder oss till att vara här. Alltså, jag kan jobba varifrån som helst. Han hade precis sagt upp sig från sitt jobb. Vi har inga barn, alltså vi har inga måsten på det viset.
Nej, exakt.
Så då kände vi bara, vi måste göra det nu, för annars kommer vi aldrig göra det.
Nej, det är ju en sån typisk sak man säger men aldrig gör.
Men aldrig tar tag i, för att det är läskigt och det är jobbigt. Men vi kände bara att det är nu eller aldrig. Och då på 6 veckor så bestämde vi oss för att flytta till Rom.
Ja, det är så coolt.
Så vi bestämde oss sista veckan i februari och flyttade 1 april.
Men hur länge kommer ni stanna då, så är det?
Vi sa att vi skulle börja med ett år, för att vi hyr ut våra lägenheter. Eller hyr ut min lägenhet i ett år. Och för att, ja, men ett år kändes bra typ. Men nu har vi bott där i ett halvår. Och vi känner så här, vi vill verkligen inte flytta hem om ett halvår. Så vi blir nog kvar. Jag tror inte att jag kommer bo i Rom för resten av livet.
Nej.
Men jag tror att både jag och min kille är väldigt säkra på att vi inte kommer flytta hem till Sverige.
Att
det är mer en frågan om vart vi kanske ska bo för alltid. Sen kanske blir Rom. Men jag skulle inte säga till 100% att det blir Rom. Men vi båda har kommit överens om att vi vill bo utomlands i helst Sydeuropa på grund av klimatet. Men vart får vi se?
Det är så jävla gött, man behöver inte veta.
Nej, nej.
Man får se.
Verkligen. Det löser sig.
Ja, precis. Då har vi kommit till sista frågan. Vad är din största känslomässiga utveckling sen du gästade oss senast?
Oj. Gud, jag vet inte. Jag har lika dåligt temperament fortfarande. Det har jag i och för sig haft sen jag föddes, så det kommer ju inte.
Men kan det inte vara att du har... Alltså som du sa, alltså jag tyckte det var så stärkande när du bara, när vi sa kroppsuppfattning och du bara, gud, alltså jag bryr mig inte så mycket.
Ja, men jag tror nog generellt sett att, ja, men det kanske nog är då att jag är ganska obrydd om det mesta. Ja, men samma sak med så här, folk var så här, men gud, kan du flytta utomlands? Och jag bara, nej, men om vi inte gillar det flyttar vi hem.
Ja, alltså, det är ingen big deal.
Nej, alltså, liksom. Vi kan flytta hem om en månad om vi tycker det är så dåligt.
Ja.
Och att jag tror att just det, att jag är nog ganska obrydd. Att så här, ja, men tycker någon att jag är skit eller vad det nu kan vara, så ja, tyck det då. Jag bryr mig inte.
Nej.
Så att jag tror nog, ja, men obryddhet.
Att,
och att så här, saker löser sig. Att så här, ja, okej, vi kanske flyttar till Italien och bor där ett år, men sen vill vi hem. Eller så vill vi till Spanien eller till Portugal eller vart vi nu vill. Men att så här, saker löser sig.
Ja, och livet att, så här, blir så mycket enklare om man också tänker så.
Ja, och så här, det mesta är en piss i Mississippi. Liksom.
Ja. Ja, och att man behöver inte veta allt.
Nej,
precis. Alltså, så här, folk, alltså, för det var just med flytten så blev det så tydligt. Och jag tror också det är ganska svenskt. Mm. Att vara så här, men vad är er plan och vad ska ni göra? Och hur länge är ni där? Och, men alltså vadå, vad gör ni? Och jag var så här, men jag vet inte. Alltså du vet, jag svarade folk, jag bara, jag vet inte. Vadå, vad menar du? Jag bara, jag vet inte. Nej, vi flyttar ner 1 april. Ja. Och vi har hyrt en skitful lägenhet för vi hittar ingen annan. Och sen löser det sig.
Ja. Alltså,
att, ja. Så här,
ta det som det kommer liksom.
Ja, och det blev alltså otroligt många så här, men vadå, du vet inte? Nej, men jag vet inte. Jag kanske stannar i 1 år, eller i 10 år, eller i 1 månad. Ja! Alltså, vi får se. Och jag bara, jag har 3 månaders uppsägningstid på min hyresgäst som hyr min lägenhet. Ja, då får jag väl bara ha med sig honom och bara, du får flytta om 3 månader.
Ja.
Om det är skit.
Ja.
Men det blev ju jättetydligt för flytten.
Ja.
Men vad ska du göra då? Nej, jag vet inte.
För folk, det är som att folk vill verkligen ha...
Man måste ha ett svar på livet.
Man måste ha svar, plan. Alltså,
det är ju det, alla söker hela detalj. Tiden. Det är för fan det som gör att vi mår dåligt. Vi söker så mycket svar hela tiden.
Vi kan inte vara... Nej, man kan inte... Alltså, så här, folk har så svårt att vara i ovisshet.
Ja.
Alltså, det har jag ju själv också. Ja, men jag, alltså, man måste vara liksom uppmärksam på det, tror jag.
Ja, i ovisshet.
Ja, men och sen att det är skillnad på så här, åh, mitt hyreskontrakt går ut om 1 månad. Men det löser sig. Jag hittar. Alltså,
ja.
Det är en annan grej. Ja, men att så här... Att har du ett fast jobb och så här, ja, men jag vill flytta utomlands, okej, men spara ihop pengar och testa i 1/2 år. Alltså så här, det är inte värsta grejen. Du kan som sagt, speciellt inom Europa, du kan åka hem på 2 timmar om det suger.
Ja.
Så det är ju inte, det är inte svårt.
Nej.
Jag tror bara att folk gör det större än vad det är för att då är det lättare att inte göra det.
Ja, exakt. Det är inte så.
Exakt.
Ja, lite mer ovisshet till folket.
Ja, verkligen.
Det är bra avslut.
Men jag tror man mår bra.
Ja,
av att så här, inte... Jag är ju en sån som gärna vill ha allt planerat.
Ja,
men jag tror att ju äldre man blir så inser man att det skiter sig ändå.
Ja, precis.
Att så här, okej, jag kan ha min plan i huvudet, men det kommer inte bli så.
Nej.
Men om man mår bra av att ha den, så du har den i ditt huvud, men tänk att så här, det kommer inte bli
exakt.
Så.
Nej, precis.
Ja. Alltså Nicole, tusen tack för att du kom på återbesök.
Tack så mycket.
Tack.
Podplay.